Allsvenska podden sponsras även den här veckan då av Paf. Allsvenskan har ju dock tagit uppehåll då för förmån för landslaget som ska spela lite EM-kval. Så veckans spel hittar vi såklart på fredag och Sveriges match mot Malta. Och här tror vi på islossning för Sverige med anfallare som vill visa framfötterna, Quaison. Även om han inte eventuellt startar då med sin fotskada så finns ju Alexander Isak redo att visa framfötterna. Och fem mål eller fler spelas för 2,95 gånger pengarna. Detta och såklart mycket mer hittar ni på paf.se. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och misstänker du att du spelar för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi stänga igen vårsäsongen genom att prata om 12:e omgången, om derbyhelgen, om Häckens cupguld, om matchfixning och om agenthärvan och om mycket, mycket annat. Men först ska vi återkoppla till förra veckans spaningar. Per, du har fått svar angående det här framför frisparkar och när de stoppar upp spelet och någon skjuter på dem.
Ja, det verkar inte bättre än som att jag hade ganska dålig koll kanske på regelboken i det här fallet, för det är flera personer som har mejlat in domare då, trevliga domare som har hört av sig. En heter Eskil, han säger så här: om en motspelare när en frispark läggs är närmare bollen än det föreskrivna avståndet ska frisparken tas om, såvida inte fördelsregeln kan tillämpas. Men om en spelare lägger en snabb frispark och en motspelare som är mindre än 9,15 meter från bollen fångar upp den, ska domaren låta spelet fortsätta. Trots detta, en motspelare som avsiktligt hindrar en frispark att läggas ska varnas för att fördröjt spelets igångsättande. Och sen förklarar jag skriv vidare. En spelare som redan står närmare 9,15 meter från frisparken får fånga upp bollen utan att någon åtgärd görs. Den tolkning som görs av denna regel är att en spelare som rör sig från situationen inte fördröjer spelets igångsättande. Spelaren får alltså i ett sådant fall inte bara bli skjuten på, utan även aktivt sträcka sig för att nå bollen. Den spelaren beter sig på ett sätt som inte förhindrar igångsättandet genom att röra sig från situationen. Om en spelare däremot befinner sig längre än 9,15 meter från situationen får denna inte komma in i situationen och fånga upp bollen på samma sätt som en spelare som befinner sig närmare än 9,15 meter. Då fördröjer spelaren spelets igångsättande och ska varnas. Och sen det sista då. Med detta sagt, om en spelare befinner sig närmare 9,15 meter från frisparken och avsiktligt fördröjer igångsättandet av spelet, ska han varnas. En spelare som står kvar och förhindrat ett igångsättande genom att stå kvar ska varnas. Denna beter sig på ett sätt som förhindrar igångsättandet av spelet genom att inte lämna situationen utan stå kvar och förhindra igångsättandet. Då känner jag att jag ändå, jag tycker det var en bra genomgång av Eskil, jättebra. Hoppas att ni hängde med i turerna. Men då känner jag väl ändå att det är väldigt många situationer som skulle kunna leda till varningar som inte gör det. Eller?
Jag kan tänka mig att det är exakt så spelarna resonerar. De har hört någon jävel försöka läsa upp exakt vad som gäller. Och så har de tänkt, ja, det där begrepp jag ingenting av. Det är ingen idé att skjuta på någon, utan nu väntar vi till folk har flyttat på sig. För att det var ändå helt fullständigt omöjligt att förstå.
Jag tror så här, man får röra sig från bollen och då aktivt stoppa den. Mm. Men det är inte det spelare gör. Jag upplever att spelare ställer sig aktivt framför bollen. De går in i situationen.
Men nu tolkar du regler här. Nu svaret på varför spelare inte skjuter på de som ställer sig framför är ju för att det är ingen jävel som riktigt förstår exakt vad som gäller. Och de har väl märkt att det är inte så enkelt som att bara skjuta på dem och få en varning, och då skiter man hellre i det. Det är nog förklaringen, det var det du sökte. Varför är det ingen som gör det här längre? Varför skjuter de? Varför är det inte sådana svin så att de skjuter på den som ställer sig där? För att de har liksom, de har fått den här dragningen och insett att det är fan ingen idé.
Jag köper det.
Jag hade ju också en spaning förra gången och den ska jag plocka upp. För att den har ju fått ett efterspel. Det gällde ju Häcken och den här derbyt mot IFK Göteborg, frisparken som lades på fel plats. Nu har det ju gått så långt att efter våran podd och efter Häckens cupmatch så har de anmält Mohammed Al-Hakim och hans domarteam till Svenska fotbollsförbundets tävlingsnämnd för att den här frisparken då lades på fel ställe. Och vi kommer helt enkelt få ett svar på det här. För att när Häcken gör en anmälan som de nu har gjort, ja, då måste ju domarteamet lämna sitt svar. Och det är hela tiden det vi har eftersökt. Varför la de bollen på fel ställe? Var det för att de inte kunde regelverket? Nu blir de ju tvungna då i en formell process att lämna in ett svar. Och det tycker jag är fullständigt självklart. Jag förstår inte den skiten som Häcken i det här läget får för att de har anmält det här. Jag tycker det är helt självklart att de ska anmäla det just utifrån att det är ett så uppenbart fel och att utifrån hur domarna också har hanterat det, att de inte har gått ut och sagt någonting om det. Så att det är självklart, och jag tror de flesta föreningar hade anmält när man drabbas av ett så uppenbart fel. Och jag tycker att det är väl precis när det är uppenbara fel som man också ska anmäla det. Det är ju det här liksom eviga tjafset om bedömningssituationer hit och dit som egentligen inte är några diskussioner alls. Det kan man väl strypa. Och istället är det ju precis på den här typen av situationer som man ska sätta strålkastarljuset på med kraft. Både från klubbars sida och även från medias sida då. Jag undrar om de här liksom reaktionerna som blir här nu ute i sociala medier, alltså gör folk sig till då när de säger, ja, men ska du nu inte liksom gå till botten med någon domare som inte kunde ha side-regeln och bla bla bla. Alltså, så dumma är väl inte människor, eller? Förstår de inte skillnaden på ett regelfel och ett bedömningsfel? Att ett bedömningssituation, det är ju en bedömning, den är ju inte fel, det är bara en bedömning. Ett regelfel är ett fel.
Jag tror att det är precis så att folk inte uppfattar den skillnaden. Eller den,
att de ser inte den, det är ju ganska stor, det är inte ens en nyans liksom. Nej, det är ju en skillnad.
Det kan ju vara så att man kastar ut sig någonting redan innan man har satt sig in i situationen. Att det är det som är grejen. Jag misstänker att det är det som är problemet i det här fallet. Och det kan jag förstå att man blir upprörd över. När man är så inne i det här fallet som du har varit, du har ändå tagit det här från ax till limpa på ett sätt som varit intressant liksom, att följa. Men det var väl inte bara supportrar som var ute och svingade mot. Jag såg att Max Markusson var väldigt irriterad över att Häcken också.
Ja, han är också helt snett på det. Och det sa jag faktiskt till honom på Gamla Ullevi när jag träffade honom. Att, alltså vad fan, släppte det här liksom omspelsgrejen? Ja, det är den yttersta konsekvensen enligt regelverket. Men principfrågan är ju jätteintressant. Och det är klart som fan att alla föreningar hade anmält en sån här grej när de drabbas av en sån. Det var jag tror i alla fall. Mm. Jag menar, Blåvitt själva anmälde ju vad det kallas vid när han fick ett gult kort som de inte tyckte var gult kort. Jag förstår inte reaktionerna, och sen förstår jag inte heller klubbarna som protesterar mot det i det här fallet i IFK Göteborg då.
Det man eventuellt kan förstå är ju såklart så här, den eventuella besvikelsen i att en match som man tycker att man vann rättvist ska spelas om liksom. Sen så kanske man, eller skulle kunna spelas om.
Det
är långt från det, men eftersom folk har ju en förmåga att tänka sig det värsta liksom.
Jo,
det är
det man ser framför sig. Men då är det väl snarare så alltså att då får man försöka hålla isär saker och ting. Man kan ju inte ha några synpunkter på Häckens anmälan. Däremot kan man ju i ett senare läge då, ifall det skulle leda till ett omspel, ha synpunkter på förbundets hantering av konsekvens och följd. Det kan man väl ha synpunkter på, men jag tycker det är väldigt konstigt att ha synpunkter på att Häcken faktiskt anmäler ett helt uppenbart fel som de drabbas av. Jag tycker att tvärtom, som sagt, att det är viktigt att just den här typen av situationer synas. Och vi har ju tryckt på oss från läsare och följare och lyssnare och tittare och allt vad det är, att vi ska granska domarnas insatser. Och då kan vi tala på granska bedömningsinsatser hitan och ditan. Liksom. För att det är ju bedömning som görs blixtsnabbt. Här är det ett regelfel. Och då ska man ju gå in med kraft. Därför var det glädjande att se att landets övriga medier till slut hakade på. Eftersom jag hade stött liksom själv i det här, vad var det Markusson sa, glashuset där det exploderade handgranater och käbblat om det här liksom och försökt få till någon ordning på den här frågan.
Nej, men som sagt, det har varit kul att följa.
Mm. Så är det. Dagens spaningar avklarade. Vi går in på huvudämne nummer ett, och det är den derbyhelg vi precis har lämnat bakom oss. Tre derbyn på en helg, det var kanske inte den bästa planering, för att i alla fall ett av dem hamnar ju i skymundan, vilket är ju lätt hänt när det spelas liksom tre derbyn på så kort tid, på två dagar. Vi börjar i Skåne, tänkte jag. Helsingborg, Malmö FF på Olympia. Jag var där.
Mm. Ja, jag är nyfiken på många saker i den här matchen. För oss som bara har sett ett highlights-paket så framstår ju som Helsingborg som nästan det bättre laget. Är man fel ute då?
Den här matchen kan ju skulle vi kunna klara av med en mening liksom, och säga att Malmö var bättre i första halvleken och Helsingborg i andra. Men det är liksom inte våran grej att göra så grunda analyser. Så att man får väl egentligen försöka förklara varför blev det precis så. Varför blev det Malmös halvlek den första och Helsingborgs den andra? Och då skulle jag vilja säga att det var så här. I början var det här inget derby. Det här var en ganska mjuk fotbollsmatch där lagen bytte chanser. Och när lag i allsvenskan byter chanser med varandra och Malmö FF är ett av de lagen, ja då är det 99% sannolikhet att Malmö FF kommer göra det första målet eftersom de är bättre i båda straffområdena. De har bättre försvar än Helsingborg i det här fallet och de har också bättre offensiva spelare. Så när lagen hade bytt chanser med varandra i en kvart 20 minuter, ja då slår ju Sören Rex en helt fantastiskt fin passning på foten på Marcus Rosenberg som har en om möjligt ännu vassare första touch och får med sig den och trycker in 1-0. Och vad som då händer?
Ett snabbt inspel bara, ja. angående passningen från Sören Rex.
Ja.
Jag nämnde det när vi tog ut omgångens lag, så nämnde jag att det var en passning som bara en viss person i svensk fotbollshistoria brukar slå. Kan du komma på vem säger då? Den klyschigaste namnet med allt säger då, som slår den typen av passningar.
En Jonas Thern-passning.
Precis, det var det jag skrev.
Ja, men Thern slog dem från en mer central position. Ja, jag skulle hävda att storheten med Rex passning var att han skar den här från sin vänsterposition liksom,
lite längre bak.
Ja, den var både, ja, den skar igenom på alla sätt som går att skära igenom. Vad som då hände var i alla fall att Helsingborg, de sålde smöret och tappade modet, alltså de föll igenom fullständigt. De tappade all form av aggressivitet i sitt försvarsspel. De tappade sina anfallslinjer framåt och de lät Malmö spela boll totalt utan press och de lät Malmö liksom sätta på löpande gubbe, och jag menar då är ju Malmö ännu bättre liksom. Så att därför blir det ju en fullständig dominans för Malmö för resten av den här halvleken, och det stod 1-0, det kunde stå 2-0, det kunde stå 3-0. Där har du matchbilden och den hänger ihop med det där. Det var liksom inget riktigt derby utan det var kvalitet som ställdes mot kvalitet, och då är Malmös kvalitet skyhögt mycket högre. Vad som hände i andra halvlek, för jag frågade P.O. Ljung där på presskonferensen efteråt också, det var att Helsingborg bestämde sig för att nu ska vi gå in med en extremt aggressiv press och göra det besvärligt, tvinga Malmö FF att spela försvarsspel, kosta vad det kostar vill liksom. Och de får hjälp av sin hemmapublik. I början var det faktiskt Malmö som hördes mer på Olympia då. Men här får de igång sin publik och de trycker på och det smäller i närkamperna och det blir liksom en derbymatch. Och den exploderar rakt i ansiktet på Malmö. Och det är väldigt få lag som i 90 minuter gör en perfekt prestation. Så det här sammanfaller liksom med att Malmö kommer ut i andra halvleken inte riktigt på tå också. Och då blir det ju en väldigt dramatisk scenförändring. Helsingborg börjar vinna bollar. De börjar kunna konsekvent sätta bollar utanför Malmös trebackslinje mellan wingbacks och mittbackar. Där alla 3/5-backlinjen är lite svagare, men framförallt kanske Malmö eftersom de har ganska liksom nu då mittfältare som wingbacks. Och just det sa P.O. Ljung på presskonferensen också, det var intressant att AIK är mycket bekvämare i spelet där utanför än vad Malmö är. Han var väl in på att det kanske är Malmös enda svaghet just utanför för sin trea då med nedanför wingbacks där. Och jag vet inte om Rösler, han kan väl inte svenska, så han förstod nog inte det, för det var en liten peak, men det blev liksom ingen beef av det, för att han fattade nog inte när han satt bredvid där.
Det är också ofrånkomligt att det blir så att är man så offensiva så måste man unna sig en svaghet helt enkelt.
Ja, precis. Så att där vinner de över matchen, och de tappar den egentligen inte Helsingborg, utan de dominerar andra halvlek, även om det liksom inte är den anstormning som det är fram till 60:e minuten från 45:e, så är de ändå det bättre laget skulle jag säga. De får liksom energiövertaget, och på presskonferensen så vill ju Rösler förklara bort det här med, och han menade på att det handlar om att de fick ett antal domslut emot sig. Han menar på att Berang Safari har en perfekt brytning framför Moro, tror jag det är. Och så blir det en frispark i bågen, och eftersom den brytningen var så perfekt men det ändå blev frispark från Helsingborg, ja men då sjönk Malmö FF ihop.
Tappade
liksom.
Man med mod?
Ja, då tappade de mod och sålde sitt smör liksom. Ja. Så att det var hans förklaring att de, och jag jag tänkte liksom sträcka upp handen och fråga det, men så himla enkelt kan det väl ändå inte vara, så att det är hela förklaringen liksom, för det är det ju inte. Det var väl ett enkelt sätt för han att hitta något och förklara det med, men det, frågan gick vidare och blev det läge att ställa den frågan. Så.
Men är du överraskad av att Malmö inte, liksom vi som allt, Malmö får ju nästan, vi nagelfar ju deras insatser mest av alla, ja. Alla gör det för att de är så bra, men är du överraskad att de inte kunde vända på, så att säga, pannkakan, ja, under andra halvlek?
Ja, är det någonting jag ska vara överraskad över i Malmö där, så är det ju att de liksom inte studsar tillbaka, för jag är inte förvånad. Jag har lite svårt mot den här diskussionen som brukar bli efter Malmös match, att de ska vara liksom 27 000 gånger bättre än det andra laget 90 minuter. Så är det inte fotboll. Det går lite upp och ner. Du har dina ups and downs och så vidare. Den här gången hade de en lång och ganska djup svacka, och den pratade även Rösler om på presskonferensen, att är det någonting de behöver förbättra till höstsäsongen. Ja, deras högsta nivå kan de inte göra så mycket åt, för den är bra som den är, eller den behöver inte bli så jävla mycket bättre, men det är att höja upp sin lägsta nivå liksom, och ja, det finns väl en poäng där. Jag vet inte exakt varför de inte klarade att studsa tillbaka i den här matchen, men byterna Rösler gör, han gör ju två defensiva byten, och det är ju för att han är orolig för försvarsspelet, och gör du två så defensiva byten, ja, då kanske det också påverkar att du inte tar kommandot framåt. Han brukar göra väldigt offensiva byten, men i det här läget så byter han ju in Brorsson och tar ut Berget och sätter upp Erik Larsson som wingback, och sen tog han in den här debutanten också som jag inte känner till mycket alls om, Anell där, som mittback, och så fick Safari gå ut. Så att, jag menar, det är två väldigt defensiva byten, och ja, då minskar ju chansen att du tar liksom tillbaka det offensiva kommandot i matchen, men det gör han ju för att säkra upp, och det får ju en viss effekt. Det blir lite bättre. Han stoppar liksom den outtröttliga Helsingborgs vänsterbacken idag, Holgersson, som stormar fram till vänster liksom, och gjorde mycket skada på Malmös högersida. Det fick de lite bättre kontroll på efter Röslers defensiva byten. Och jag menar, de vinner ju matchen med 1-0, de tar sina 3 poäng. De har gjort en fantastisk vårsäsong, så det går ju inte att klaga på så himla mycket. Men däremot så nailar du lite det de kanske har att fundera på, och det är ju just det, att varför blev den här svackan så djup och så lång? Mm.
Ja, och en annan grej, men jag är till och med de som verkligen, verkligen har saknat det riktiga Skånederbyt på naturgräs mellan Helsingborg och Malmö, för att det har varit, genom åren tycker jag att det har varit några av de bästa allsvenska matcherna jag har sett just mellan de två lagen. Har jag haft rätt som har saknat det utifrån vad vi fick se i den här matchen?
Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Det var liksom, det var två häftiga tifon, och det var två pumpande klackar, och det var, alltså, Olympia är ju, det är ju allsvenskans bästa fotbollsarena, är det inte det? Alltså, jag vet inte fan vilken som är bäst. Alltså, det var första gången jag var på nya Olympia då, efter den här ombyggnationen då, som har skett i etapper. Men satan vad fin den är. Alltså, jag var riktigt imponerad av Olympia. Det kändes, det kändes som att komma hem.
Men jag tycker alltid att, alltså, Helsingborgs, alltså, Olympia och allting runt omkring, det har alltid haft en liksom anrik känsla för mig av en riktig fotboll.
Jo, men det har ju blåst in från alla jävla håll och kanter. Liksom. Nu var det ju tight som satan där. Alltså, det kom ju inte in en fågel där ju.
Hur var gräset?
Ja, det såg helt perfekt ut. Mm. Så att vi hade en läsarfråga nu. Vi kan ju lika gärna klara av den direkt då, som jag tänkt spara till slutet. Hylla och ranka bästa gräsmattorna. Ja, alltså, jag vet inte fan. Det måste väl vara Olympia som är den bästa gräsmattan.
Malmö sa väl också.
Ja, men det är ju hybrid. Det slår aldrig ett riktigt gräs, herregud.
Nej, men så, i så fall.
Alltså,
i
så det kan vara en bra matta, hybrid, men det är fortfarande en hybridmatta. Det är viktigt att vi håller på principerna. Mm. Så att, nej, det var ett kanonfint Skånederby på alla sätt och vis. Liksom. Och det blev ju också ett derby andra halvlek efter det här, den här första halvleken då, som var med som en vanlig fotbollsmatch. Mm. Och tifokampen tycker jag att Helsingborg vinner ganska klart. Tyckte att det var snyggare. Det var den stora rödblåa med emblemet i mitten och röd och blå tills vårt hjärta slutar slå som där nere, medan Malmö hade då en, ja, men någon protest mot poliskonflikten här, liksom ett inlägg i den debatten med som ett sitt tifo då. Så att där tyckte jag att det var en klar seger för Helsingborg. Och sen tycker jag att Malmö dock tog tillbaka initiativet där genom att sätta en högre ljudvolym direkt. Det var faktiskt de som hördes. Det var väl lite oartigt för att vara gäster kanske, men det var faktiskt de som dominerade ljudkulissen första delen av matchen. Men sen så kom ju Helsingborg in när de fick liksom tryck i sitt spel i andra halvlek, och tog de väl tillbaka liksom kommandot och dominerade ljudstyrkan. Mm. Det var en grundlig genomgång av derbyt, eller är du nyfiken på något mer?
Nej, ska vi gå upp på Norrlandsderbyt då? Det får vara uttalat lite kortare om det, som jag inte...
Ingen av oss har ju sett den här matchen, i alla fall inte jag.
Nej, därför kan man ju prata om något annat då. Det kan man faktiskt prata om lite om polisens okänslighet mot de mindre klubbarna där vi. Jag vet att patronerna fick liksom sina banderoller liksom genomkollade innan matchen. Man skulle kolla vad för text och vad det stod på dem. På
ett men var sätt. Inte detta Östersund som gjorde det?
Ja, det var någon blandning av Östersund och polisen i det sammanhang som jag förstår det. På ett konstigt sätt, man skulle liksom hantera och ifrågasätta.
För jag förstod det som att det är Östersund då, som är väl rädda för att det ska vara för mycket skit mot Kimberg, eller?
Ja, jag vet inte, för det finns en annan grej också som står upp senare. Ja. Men om man börjar med det så tycker jag att det är obegripligt att någon överhuvudtaget ska granska supporterbandroll innan matchen. Man kan tycka så här, man har all rätt att kritisera det och tycka att det är dåligt språk, är det fult eller vad som helst, men jag tycker inte man ska begränsa vad som står på dem så att vidare det inte är liksom svastikor som läggs upp liksom, eller vad man nu kan säga, om det är liksom hets mot folkgrupp eller den typen av saker. Så det är oförstående till att försöka stoppa det. Men en annan grej som jag tycker var intressant, det var att även Falkarna då, som ju ofta lyfts upp som då det här är väldigt snäll supportergrupp då, som kanske ibland anses vara lite töntigt till och med då. De, av vissa då, som jag förstår det, de är jättebesvikna på polisen. För de hade planerat ett lagligt röktifo, men stoppades i sista stund. Och då säger Anders Ringfeldt till Sundsvalls tidning, eller till, förlåt, alltså Sundsposten, att man känner sig svinaktigt besviken efter det då. Och om även Falkarna blir besvikna på polisen, då vet man att relationen är ganska dålig just nu. Jag hörde också att de hade en banderoll, Falkarna, under matchen där det stod dialog lönas inte. Så att man får ju säga att man är ganska, man uppfattar sig som jävligt dålig på att ha att göra med supportgrupperna om man till och med gör Falkarna besvikna, tror jag, vad gäller polisens agerande.
Däremot hade ju Sundsvall en banderoll som de då i alla fall fick visa upp där, den där "Vi är några miljoner back, kan vi låna er barack?" Det måste ändå vara vårens bästa banderoll i Allsvenskan, eller? Kan vi utse den till det? Jag har inte sett någon mer liksom fyndig och vältajmad banderoll än den.
Ja, jag tycker den var jätterolig, men nu vet du vad som gör det extra roligt nu.
Nej.
Som jag förstår nu när jag kollar vidare på den mejlet jag fick om det. Falkarna hade först en banderoll där det skulle stå "dialog löna sig", skulle det stå först, ja. Som jag förstår det. Men sen har de lagt till "inte sent på matchen" då, eftersom de fick det här beskedet sent då, att de inte fick ha det här tifot.
Ja, då växer ju den banderollen också.
Ja, den växer otroligt mycket, så "dialog löna sig inte", tycker jag var, ja, det var kul utav Falkarna. Och kul utav patronerna också, så båda grupperna där var ju
ja, men den här Sundsvallsbanderollen där som han spelar på deras ölbarack där, som ju eventuellt var en del i att förbättra deras ekonomi, det tvistar ju de lärde fortfarande om, antar jag. Den utser i alla fall jag då till vårens banderoll. Sen vad gäller principfrågan där, så håller jag väl i grunden helt med dig att censur, det är väl ingenting, vad fan, jag tycker man kan ta in vilka banderoller man vill i princip, men sen måste man ju också då klara av att man får kritik för dem. Och är det liksom banderoller som i värsta fall skulle bryta mot någon form av lag då, som de får hets mot folkgrupp eller så, det kan ju förekomma ute i fotbollsvärlden, så det ser man ju tack och lov inte i Sverige. Men däremot kan det vara andra typer av budskap. Jag har ju här i podden och på många andra ställen kritiserat den här liksom aggressiva tonen mot polisen, och det tycker man, det får man väl tugga i sig. Har man en ramsa liksom att hela Stockholm hatar polisen eller har aggressiva banderoller på det sättet, ja, då får man ju också tåla att de kan komma och kritiseras av oss i media eller vem det nu kan vara. Det är ju en konstighet, visar man upp någonting så får man ju inte räkna med att alla ska ställa sig i givakt för det hela tiden. Det är ju samma som i våra texter. Man har skrivit en text så får man ju kritik för den. Har du en banderoll på läktaren så kan du få kritik för den också.
Men knäckfrågan är att man ska få hålla vilken banderoll.
Ja, det är det jag menar. Jag tycker det. Alltså, censuren är åt helvete. Det är klart att skit är, det är väl ingenting att kontrollera. Släpp upp banderollerna på läktaren, veckla ut dem och så får vi läsa vad det står och så tar vi diskussionen. Och vill jag sen kritisera att det här tycker jag är löjligt, barnsligt och pubertalt, ja, då har jag ju min fulla rätt att kritisera det. Men det är klart som fan att lika mycket som jag försvarar min egen rätt att kritisera det, försvarar ju supporternas rätt att få visa upp det. Om det ska inte råda något tvivel. Så att det är klart som fan att man inte ska censurera innan.
Enig.
Matchen då? Och något att säga om den?
Nej, men jag skulle ljuga om jag hade det. Ja. Det enda jag vet är att Sundsvall var överlägsna i den första halvleken och att Östersund var klart bättre i den andra halvleken. Så det var lite Malmö-Helsingborg-läge då i så fall.
Ja, fast supportrarna där fick inte en lika djup genomgång. Vi får ge dem det till hösten istället när podden är tillbaka. Vi hade ju tredje derby nämligen också i Stockholm då, mellan AIK och Hammarby. Slutade 2-0 till AIK och där var du på plats, Per Boman. Jag såg det en del på tv och ja, det var ju två bilder som man får med sig från tv, men vi får väl se om de stämmer överens då. Det ena är ju att Hammarby är fruktansvärt skadeplågade med sin backlinje där och får byta, så att det blir liksom ingen ordning alls på det där. Och sen är det ju väldigt fina aktioner av framförallt Goitom och Sebastian Larsson som leder till de här två målen.
Mm. Jag tänkte jag kan börja med att säga någonting om de här 10 tysta minuterna då. För det var ju, jag menar, man är ganska, vad heter det, avtrubbad på svenska är man ju ibland då. Man är på så mycket matcher så att man upplever ju den här fantastiska stämningen väldigt mycket liksom, så att man tänker inte så mycket på det helt uppriktigt, för att man är så van vid det, att det är bra stämning på allsvenska läktare. Men jag måste ändå säga att jag blev ändå påverkad på ett sätt som jag inte trodde jag skulle bli med de här 10 tysta minuterna, för det är speciellt när det är så mycket folk som är tysta. Det enda man hörde var då att liksom tusentals människor hyschade enskilda skrikhalsar så där. Det tycker jag var, ja, men då knottrades lite på armarna då, för det var, det, jag vet inte, bara rent, det kändes ganska mycket. Och sen då när alla började sjunga efter 10 minuter så var det nästan en utomkroppslig upplevelse på ett sätt som jag inte upplevt länge på allsvenska arenor, för jag, just eftersom man...
Du är för blödig.
Ja, exakt, nej, men just eftersom man faktiskt är på så mycket matcher så brukar man inte bli påverkad, men det blev faktiskt ganska påverkad. Det är svårt att koncentrera mig på spelet ett tag där vi. Så det om det. Jag, om matchen, ja, men inför så var det ju väldigt tydligt hur det här hade målats upp. Det hade målats upp liksom nästan som en kamp mellan ont och gott på något sätt där. Dödgrävarna från Solna mot Charmörerna från Söder då. Och då handlade det mycket om Hammarby skulle kunna upprätthålla sitt spel eller inte, om de skulle kunna eller om AIK skulle vara så pass destruktiva så att Hammarbys offensiv liksom föll sönder på något sätt på grund av maskning eller hårt spel eller tillbakadragen defensiv i AIK. Men jag tycker inte att det var så. Jag tycker att AIK var aggressiva och hade en framåtanda som jag inte sett på länge. Jag tycker att AIK var så mycket mer redo att spela det här derbyt än vad Hammarby var. Jag tycker att det måste man säga, att AIK är ju väldigt, väldigt, väldigt bra i derbyn. De släpper typ aldrig in mål i derbyn och de är, verkar, jag menar, en sån som Djurdjic gillar ju att prata om derby mycket och sådär, men AIK älskar ju att spela derbyn, det är uppenbart. Och jag var imponerad med den kraften som de bröt ner Hammarby med i den första halvleken, för det var inte feg AIK, det var verkligen ett AIK med otrolig framåtanda, och det var inte bara det att de pressade sönder Bayern i perioder eller att de var väldigt bra i djupledsspelet, jag tycker också att de var bra i spelet på den egna bollen. Jag tycker de överglänste Hammarby i stora stycken med att skapa chanser med ett eget bollinnehav, och det trodde inte jag att man skulle få se i den här matchen. Jag trodde att det bara kanske skulle bli omställningsspel, men jag tycker de kombinerade på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju såklart stor nytta av att Hammarby har den här jättejobbiga situationen såklart.
Jag tänker, det kan man komma in till en sån här match med en redan så sönderhackad backlinje och sen får de två skador till under matchen?
Ja, men det kommer ju efter målen.
Ja, jo, absolut, men då ska du liksom starta om där och jaga mål ett 2-0 underläge. Nej, men den här matchen är ju körd.
Nej, men det finns
oavsett om skadorna kommer efter, alltså backlinjens taggighet vid framförallt det första målet. Vad är Widgren någonstans?
Nej, men Widgren var
även om vi säger att vår Widgren ligger rätt för att han ska ha en hög utgångsposition, då måste ju de övriga i backlinjen kunna förhålla sig till det. Eller om det är något på mittfältet som sjunker ner. Alltså det är hålet som blev som Sebastian Larsson sprang i. Det är inte ofta du ser ett sånt jättehål.
Nej, jag håller med. Men det kanske också är så att det har funkat väldigt bra att spela med Jeppe Andersson och Bojanic ihop i matcher när man har en fungerande backlinje eller när man har åtminstone Fällman med eller där det finns liksom en stabilitet. Men när man har en backlinje som inte alls är stabil och samtidigt ändå har, jag vet att Bojanic och Andersson är bra i närkampsspelet och att Bojanic underskattar närkampsspelet, men det kanske ändå blir jäkligt jobbigt i en match ovan med gräs och ha den osäkra backlinjen och samtidigt ett innebärtspar som inte i första hand är defensiva liksom. Jag tror att det blir för många osäkerhetsfaktorer
i den här matchen. Det blir för mycket grejer och då blir det nästan omöjligt att bjuda upp fullt.
Ja, men så är det ju. Så att det finns, ursäkterna finns där och det finns förklaringar till varför det blev som det blev. Men
det som imponerar med AIK, det är ju att de så kliniskt utnyttjar dem. När det där havet, för jag menar Sebastian Larsson går inte iväg i djupled varje gång. Nej. 9 gånger av 10 stannar han. Mm. 9 gånger av 10 tar han inte en löpning från, han tar den nästan exakt från mittlinjen. Mm. 9 gånger av 10 tar han inte den jättelöpningen, men nu ser han ju vad fan. Det är ju som, vem var det? Havet öppnar sig framför Moses liksom. Så går han ju bara. Och efter den enorma ruschen så är han då, som ju inte är särskilt van att komma helt fri med målvakten, men han är en sån jävla genomkompetent, genombred kompetent fotbollsspelare. Så han placerar ju bara in den för fint i bortre.
Jag tycker nog ändå att han är jättefin mål. Jag tycker också att han är nog den spelaren i AIK som tar, tillsammans med Tarik eller Nusse, som tar alla flest djupledslöpningar.
Ja, men inte på det sättet. Nej, alltså, inte sticka iväg från ja, men hur många frilägen har Sebastian Larsson haft i år?
Nej, det är inte många. Nej, men jag tycker han är väldigt bra på att löpa, ta sig in i straffområdet och så vidare.
Ja, framförallt så tycker jag han kan vara bra att komma ner mot mot höger där, för det är han ju van vid, för han är ju gammal yttermittfältare, så den löpningen är han ju ganska van vid att ta.
Ja,
men inte på det här sättet. Och sen så tar han ju ytterligare en löpning när han kommer in i straffområdet och nickar in bollen på ett helt underbart fint inlägg av Goitom. De inläggen är ju så fina när det liksom... Du har en i det här fallet, och en grön framför, en grön bakom liksom, och så ligger han i mitt emellan. Han är ingen jättestark huvudspelare. Goitom vet att ska han nicka in en bollen, ja, måste inlägget vara helt perfekt. En tanke och så sätter han den där.
Mm. Och då också mot en halvskadad Solheim som
inte
uppe riktigt. Han hinner inte hem och han hinner inte hoppa upp tillräckligt mycket, och Fänger i otärmar bakom också liksom. Han har inte spelat alls på länge. Så det fanns ju förklaringar till varför det såg illa ut i försvarsspelet. Men jag kände också att när jag såg matchen, det är klart att det är mycket att begära, men om backlinjen är så bräcklig som den var, då känner jag att de offensiva spelarna i Hammarby, de måste ta ett ännu större ansvar då. Då måste de verkligen vinnlägga sig om att vinna matchbilden, om att vinna kontrollen över spelet liksom. Och jag tycker inte alls de gjorde det första kvarten 20 minuter. Jag tycker att de gav upp det fullständigt. Jag håller med Billborn jättemycket när han säger att de gömde sig. För det var verkligen så att jag tyckte att Tankovic, Djurdjic, Kalili, inte Bojanic kanske, men även Andersen i viss mål och några till, gömde sig verkligen. De tappade sugen på något sätt. Det var för jobbigt, det var för svårt, och då lyckades de inte. De var inte i närheten av att få igång det speltempot eller bolltempot som
man
tidigare.
Men kan man inte bli lite så här modstulen, är väl rätt ord för det, när man bara känner så här, vi har så jävla mycket problem där bak, och så här, fan ingen idé. Att det smyger sig in en känsla av det, att den kan bli ganska svår att...
Absolut.
Besegra för sig själv mentalt liksom.
Ja, men det är ju en svaghet andra sidan om man inte kan göra det.
Så är det. Men sen tycker jag ju då att det är ju min tes som jag har drivit här lite, och då tvekar jag inte att finna stöd för den om jag säger att det finns en sån möjlighet. Men just med Tankovic där, att när det liksom, när det blir lite mer kvalitet på motståndet, så får han lite större problem. Mm. Här satte man ju ganska, man låg ganska tätt på Tankovic, upplevde jag. Nu såg jag som sagt den här matchen lite till och från på tv eftersom jag var på väg till det andra derbyt. Men jag upplevde att han fick inte mycket tid på sig. Och då får han ju större problem, såklart.
Jag har två saker att säga om det. Det är att ett...
Ja, men jag skulle fråga dig en grej. Och det var, beror det på att AIK är så liksom... Nu måste vi stoppa Tankovic, tänker de, så att de hela tiden ligger så tätt på honom. Är det det liksom som är det dominerande? Eller är det Tankovic som är bättre mot sämre motstånd helt enkelt? Vilken bild är rimligast? Är det AIK som gör honom dålig, eller är det han själv som inte har så hög nivå?
Ja, men låt mig svara på frågan på det här sättet då. Jag tycker att Daniel Sundgren, han bedöms ofta utifrån, eller lite dumt ibland, som döms han utifrån hur ofta han kommer fram och slår inlägg och sådär, eller hur bra han är offensivt. Men Daniel Sundgrens största styrka som fotbollsspelare är hans otroliga förmåga att defensivt stänga ner sin motståndare. Det är han väldigt, väldigt bra på att göra, och det är något som kanske inte minns nämns så mycket, men ofta så är det han som tar ansvaret för den kreativa spelaren som gärna rör sig ut till vänster för att komma in med högerfoten. Det är ju väldigt många sådana spelare i Allsvenskan, och han har ofta en stor ansvar för det. Jag har sett honom stänga ner Paulinho, och jag har sett honom stänga ner Sören Rex, och jag har sett honom stänga ner väldigt många spelare, och jag tycker att det var han som tog ansvaret för Tankovic och dödade honom i den här matchen liksom. Och det är ju för att Sundgren är väldigt bra på just den här derbyhetsspelet, alltså att spela över gränsen Det som hade varit över gränsen i en annan match är ju inte det där. Jag tycker att han utnyttjade det väldigt bra. Och sen också otroligt följsam i det rena defensiva spelet. Och när han dessutom får hjälp av en mittback också. AIK kan alltid unna sig att trycka upp en mittback högre upp i pressen eftersom de har två till där bakom. När två stycken går upp stenåt i tankevis som de gjorde, ja, då har han ju väldigt mycket mindre yta. Så ja, AIK gjorde väldigt bra mot honom. Om han bara kan leverera mot sämre motstånd, Tankovic, det tycker jag är lite orättvist, för jag vet ju att han gjorde ett drömmål borta mot Malmö till exempel, som var vackert. Han gjorde mål hemma mot Norrköping i en match som var väldigt bra, när Norrköping också var bra, ett annat topplag i Allsvenskan, även om de inte ligger så högt upp just nu. Men det som man möjligen kan säga då, att man tänkte väl att Tankovic hade varit liksom, att han hade mognat mentalt väldigt mycket det här året. Men jag känner att den här matchen så var det, gick det alldeles för snabbt för honom att bli irriterad och frustrerad. Det tog kanske bara 10, 12, 13 minuter innan han började gestikulera och bråka med domaren och ja, men visa för medspelarna att det var det här liksom inte bra nog. Men han visade inte med spelet om hur man ska göra, utan han blev snarare lite gnällig då den här matchen. Jag tycker att han tappade fokus lite för snabbt. Och på det sättet så kanske inte hans mognadsprocess har kommit så långt som man kanske hade trott då. Men jag vill nog inte säga att jag tycker att han är dålig mot bra motstånd överlag.
En sista fotbollsmässig fråga om Stockholms derbyt då. Efter Hammarby-Djurgården och även efter AIK-Djurgården, då kände jag ju att Hammarby är numret större än Djurgården, och jag kände att AIK var numret större än Djurgården efter de derbyna. Nu har ju även Hammarby och AIK mötts då. Är din känsla att AIK är numret större än Hammarby? Är det liksom slutsatsen av den här matchen? Eller är det för mycket liksom, är det för mycket stök med backlinjen och för mycket andra saker som påverkar det?
Min känsla är att AIK är ett otroligt, det var allt sagt, ett otroligt bra lag på att vara reaktiva. Du sa ju i sig i början att de hade mycket bättre offensiv än vi trodde, men de är väldigt bra på att få en uppgift och utföra den. Mm. Har de fullständigt klart för sig hur de ska möta motståndare och hur de ska ta sig an den, då löser de den uppgiften bättre än många andra lag. Och på det sättet är AIK ett bättre lag. Men AIK är fortfarande ett sämre lag på att driva ett eget spel än vad Hammarby är. De är verkligen det. AIK är ett sämre lag hemma mot Falkenberg än vad Hammarby är. Så att redan nu säga att AIK definitivt kommer vara före Hammarby när säsongen är över, det är troligt, men jag kan inte säga att det är självklart redan nu. Det är ju ett lite trist svar på frågan, lite flytande svar så, men jag känner väl att AIK är fortfarande ett mer färdigt lag än Hammarby, så är det.
En sista grej innan vi lämnar Stockholms derbyt då, eftersom vi inledde med den här protesten mot polisen, och efter derbyt så var det ju upplopp i Solna och bråk, och det var en person som skadades väldigt, väldigt allvarligt. Det skulle tydligen ha varit obehagliga scener där, och det var väl en del stenkastning mot polis och så här. Bör man ta in det i debatten om den här 10 tysta minuterna på något sätt, eller ska man betrakta det efterspelet till matchen, det våldet liksom som kommer efter matchen? Är det en del av hela diskussionen?
Ja, men det är en intressant fråga. Vi på Sportbladet har alltid haft som jag kan minnas, så har jag aldrig bevakat det som händer utanför arenorna. Alltså eventuella bråk och sånt ser inte vi som kopplade till fotbollen eller sporten, så därför skriver vi inte om det på sportsidorna.
Nej, vi la ju det på nyhetssidorna då.
Ja, exakt.
Men jag såg nog att några av de andra sajterna, det var Fotboll Stockholm, de tog upp det här bråket utanför också. Och det är väl för att liksom, när man sätter sånt strålkastarljus på de här protesterna, då måste man också på ett helt annat sätt plocka upp det negativa. Det blir liksom en fråga om en journalistisk hederlighet på någonstans då. Att om man lägger sån väldigt kraft på det ena, så måste man också göra det på det andra. Och då ökar ju liksom någonstans den negativiteten kring Allsvenskan också, när även de här sakerna som sker utanför arenorna ska kopplas närmare fotbollen. Så det är ju en intressant diskussion vilka bilder det kommer bli runt Allsvenskan, och om man även alltid ska börja rapportera mer om de här bråken som är kopplade till det. För att det blir ju egentligen en konsekvens om man ska ha en objektiv rapportering.
Mm, men det är klart
att man måste föra in det på sportsidorna också.
Ja, kanske. Det är klart att det har ju med, eftersom de slåss i sina föreningars namn, eller utan att veta hundra, men jag antar att det var en sån, den typen av slagsmål, att de slåss i sina föreningars namn, så har ju det med fotbollen att göra på något sätt. Mm. Eller med någon typ av, den skevaste typen av supporter ska på göra liksom. Men samtidigt tror jag att de som var på matchen, det man tar med sig framförallt är ju den totala enigheten som verkar finnas i de stora svenska klubbarna mellan spelare, sittplats och de mest engagerade organiserade supportrarna i den här frågan då, i konflikten med polisen. Förr i tiden så upplevde inte jag att det fanns en så stark enighet mellan alla olika delar av en klubb, men nu upplever jag att det är total enighet mellan alla olika delar, och det gör väl då ja, det gör väl att det är större chans för supportrörelsen att så här vinna den här konflikten då, om man säger.
Ja, och den kan ju då tyvärr bli mer splittrad ifall det blir en större diskussion även vad som sker utanför arenorna. För att då, om det liksom kopplas in runt helheten allsvensk fotboll på ett annat sätt, så tror jag att det kommer också påverka människors attityder, det kommer påverka polisens beslut och så vidare, ifall de här bråken inte längre liksom hålls isär så som de ändå har gjort.
Exakt, exakt. Men jag tror att de allra flesta är nog ändå glasklara med att de...
Ja, ja just nu. Ja. Jo, ja, men jag exakt. Köper din nu-bild. Ja. Men nu ser man ju en ny tendens. Nu ser man ju att nu börjar bråken också. Det blir tvunget att man tar upp dem som en del av matcherna. Och det har du inte gjorts på ett tag. Liksom. Det var lite rapportering om stök utanför arenor och så här. Eller stök i koppling till matcher. Det var rätt begränsat. Men nu noterar jag att även sportsajter tar upp den typen av bråk.
Ja, man kan säga det sämsta man kan göra som... Eller så här, ja, men de gör ju en jävla otjänst till sina... De som är ute och slåss på det sättet inför matcher, de gör en jävla otjänst till de som är mest engagerade.
Ja, det är klart. Ska vi släppa derbyt där och allt runt omkring det? Vi har ju fått en mästare nu i förra veckan också. En kuppmästare.
Mm.
Häcken klev in och tog sitt andra kuppguld på, vad blir det, 3 år?
Mm.
Första 2016. Nu tar de en ny titel. De är på väg att bli en vinnarklubb, skrev jag i min krönika.
Början på en dynasti, verkar det som
jag. Ja, det vet du fan om jag drog det till. Men jag tycker ändå att det är inte så många föreningar som vinner 2 titlar på 3 år.
Nej, det är jättebra gjort. Och kuppguld, sen de började vinna kuppguld så har ju Svenska Kuppen varit mycket, mycket, mycket mer värd. Så de har gjort det under den perioden när Svenska Kuppen ändå får räknas som en... Ja, men som en väldigt, väldigt ärorik titel att vinna.
Ja, och det är ju framförallt då en väg till Europa och så här. Så att det är klart att det är många, många lag som vill ha det. Framförallt då de som givetvis inte har en plats i Europa till hösten. Nu har ju Häcken det. Får vi se hur det går med det. Men såg matchen?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Nej. Det var ju liksom... Det var ju en match, det kändes lite så här, det kan ju bara sluta på ett sätt. Häcken måste ju vinna där mot AFC. AFC saknade Nalic, sent återbud. De saknade Dani Avdic, anfallaren. Och det är klart att då har ju inte de mycket att bjuda emot. Men samtidigt, jag menar som sagt, det är en final. De försöker göra det svårt för Häcken. Det kan gå troll i det, det blir tight match, det kan gå till förlängning, straffar och så vidare. Jag menar, det kan komma i nerver. För jag menar, för spelarna är det här jävligt viktigt. Alltså, man ser ju när Falsetas gör, när han gör 1-0, alltså han nickar in en hörna. Han blir så glad så han gör ju den här voltgrejen, och om han nu skadar sig då eller skadas innan, då du väl delade meningen. Men han blir ju helt galen av glädje. Alltså. Jag tyckte det var fint att se betydelsen ändå liksom. Alltså, jag har inte sett en så glad spelare i allsvenskan i år liksom, som när han Falsetas nickar in detta mål. Alltså.
Han blir väldigt glad. Ja, men han blir ofta väldigt glad.
Ja, men det här var Tomme fan extremt.
Man säga, alltså. om Julius Agahova gjorde den snyggaste sån, vad kallas det? Vad gör man? Volter? Nej, men inte Volter. Man gör men någon liknande. Ja. Det var ju väldigt bra, och Miroslav Klose gör den stelaste i de tiderna, så får man ju säga att Falsetas gjorde den märkligaste.
Ja, alltså han klarade det inte. Han hade ju en,
blev för glad.
Han blev för glad. Han hade ju en alldeles för hög... Det var en dålig självbild har han ju. Han har en alldeles för hög tro på att han ska klara det här volten då. Och misslyckas ju totalt.
Det gifter ju inte sig med en defensiv mittfältare och hålla sig med den typen av målgester.
Men nu ska du få en bonusinfo här som jag inte tror du kan. Vet du vad han är för detta? Falsetas. Vad gjorde han förr när han var yngre typ?
Vad han gjorde förr, jag har sett till hur han spelar, så var han väl kampspottare eller någonting.
Han dansar breakdance.
Aha, okej.
Om det nu är sant.
I Trollhättan?
Tydligen så är han en ex-breakdansare, så att han det fanns nog liksom en tanke där att kunna klara av det där. Han var nog liksom ändå inne på rätt spår, men det var nog länge sedan han gjorde det. Jag tänker på utförandet.
Han och Magnus Hedman, han var också det, kommer du?
Ja, men var han verkligen det? Var det inte bara han övade inför fotbollsskolan?
Ja, det är möjligt.
Nej, men det som var intressant med Häcken då, det var ju hur de bröt ner, skulle jag säga, hur de bröt ner AFC.
Mm.
Efter 5 minuter så har... så har Paulinho och Erandöst jättefin kombination från mittlinjen fram till AFC straffområde. Det slutar med att Erandöst skjuter i stolpen. AFC känner att fan, här, de får för mycket ytor att spela på. Vi flyttar upp backlinjen. Ja, vad händer då? Jo, då slår Jonas Toivo en perfekt liksom, långboll på Jeremejeff bakom AFCs backlinje som han avslutar och på hörna nickar Falsetas i mål liksom. Så på, ja, när nu det här målet kom då, om det var 10 minuter eller en kvart liksom, på där så har de tre väldigt, väldigt fina anfallsvägar framåt. Och en fjärde då som de fick demonstrera ganska mycket, det är ju Friberg som är bäst i allsvenskan på den här 25-meters-chippen på forward. Och han har ju Jeremejeffs bröstkorg att sikta in sig på där. Mm. Det är ju så fint när han står liksom i sätten från cirkeln till straffområdesbågen på Jeremejeffs bröstkorg. Så där har de visade ju upp väldigt, väldigt många fina anfallsvägar där. Och det är klart att det kan de göra för att de möter ett lite sämre motstånd. Så det blev ju inte den dramatiska cupfinalen på något sätt, utan Häcken var klart bättre. AFC har en period då när, som vi var inne på tidigare, alla lag har ju lite sämre perioder i matcher. Då har de ett par chanser, då får Rasmus Lindgren rensa undan framför fötterna på Nemani där. Annars hade det kanske kunnat bli 1-1, men sen har de chanser, så att det är lite mer inga konstigheter. Att det blir både 2-3-0 i slutet. Ekpolo kommer på ena kanterna för dåliga inlägg, det är din favorit Ekpolo, annars har han det mesta. Adam Andersson hade en jättebra chans på andra kanten. Men ja, nej, 3-0, ingen snack.
Men det är intressant då med Häcken att de har uppenbarligen en vinnarmentalitet i så mått då att de vinner i kuppspel ofta. Att de är bra i kuppspel. Men de har en oerhört svag vinnarmentalitet när det gäller att möta andra topplag i allsvenskan. För där vinner de ju aldrig någonsin. Är det bara slump då? Eller så här, är slumpen att de vinner i kuppen, eller är slumpen att de inte har vunnit så mycket i allsvenskan?
Alltså,
mot topplag då?
Jag kan inte svara på det, för att den där konstiga grejen att de har så svårt mot storlagen, alltså jag vet inte riktigt vad fan det där beror på egentligen. Det är ju så märkligt, och det har ju varit liksom över tid. Blåvitt har de ju tagit ett par gånger ganska rejält här med segrar då liksom, och det är ju förvisso ett storlag liksom, men sen så slog de ju Djurgården, slog de ju kuppen då som du säger där liksom. Men och så kryssade de väl mot Malmö, har de väl haft lite lättare, för Malmö tog de väl också en cupfinal då för övrigt.
Alltså, men
så
var de ju otroligt bra mot Malmö.
Nej, men jag vet ju att det finns ju någonting där i, och det har väl till och med Andreas Alm sagt liksom, att vi är för dåliga mot storlagen liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Det känns jävligt svårt att svara på.
Det känns som att man, om man har lillebrorskomplex i ena fallet, så borde man ha det andra fallet. Men jag upplever det som Sveriges kanske grinigaste lag. Så att det känns som att de har den typen av personligheter som inte blir mindre av att möta ett klassiskt storlag. Det känns som att Erik Friberg skiter fullständigt i det. Så att det kanske bara är slumpen ändå.
Ja, alltså det skulle kunna vara statistiska avvikelser. Ibland blir det ju så liksom. Och så sitter man och pratar om det, och sen kanske det i princip inte händer mer igen, utan att det här är övergående nu. Jag vet inte. Men just det där med att en vinnarklubb där, det är klart det är lite tillspetsat och att folk reagerar, men de har vunnit liksom 2 cupguld sedan 40-talet. Men någonstans ska du börja också. Det tar ju en jävla tid att bli en storklubb i Sverige. Bli en vinnarklubb. Titta på liksom vilka lag det är som vinner allsvenskan. De lagen som vinner allsvenskan, de har vunnit mycket. Det är klubbar som liksom har funnits i över 100 år. Det är fortfarande och de som dominerar i allsvenskan. Att som Häcken försöka nu då slå sig in där. Det kommer ta tid. Men för att nå dit, då måste du ta dina titlar en efter en. Och det är liksom den resan är de ju iväg på. I det finns det ju en relevans att faktiskt säga att de genom sina titlar nu så närmar de sig bli en av klubbarna som kommer vinna.
Ja, och inget tyder ju på att Häcken kommer falla ifrån ekonomiskt på något sätt alls. Nej. Så att de kommer ju ha den här möjligheten att vara topplag hela vägen nu.
Ja, så är det. Och det enda laget egentligen som under 2000-talet då, det är ju Kalmar. Som stack emellan och plötsligt vann. Det är ju ingen vinnarförening på något sätt.
Elfsborg liksom. Också lite, va?
Ja, men Elfsborg, de har ju sina guld bak i tiden. De har vunnit länge sedan, men det är ändå liksom en klubb som har funnits hur jävla länge som helst. Och de har vunnit sina titlar bak inom historien, och de gör det lite då och då. Så där finns det ju någonting liksom. Vad hade Kalmar innan?
De hade Billy Lansdown och vann skytteligan på 80-talet. Ja. Men de har inga titlar väl?
Nej.
Om jag minns rätt nu.
Så nej, så att det är klart att Häcken är inne på en intressant väg, och sen kan man håna dem för att de bara har 2 cupguld, men någonstans måste du börja. Vi lämnar cupguldet där och går över till de andra matcher som vi har sett. Det var ju en komprimerad omgång det här, och du var på Sirius Djurgården. Vad är dina starka intryck av den matchen?
Nej, men att Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand har lyckats med sitt uppdrag i att göra Djurgården till ett taktiskt mer flexibelt lag. Ett lag som inte bara kör på ett enda spår utan förändrar sin spelstil utifrån vilken man möter. Jag skulle säga att Djurgården är ett av de minst fåfänga lagen i hela Allsvenskan, och jag trodde kanske de skulle vara mer showiga så att säga med Lagerlöf och Bergstrand, mer dogmatiska i sitt egna passningsspel och att det betyder allt. Men jag upplever ändå att de är oerhört pragmatiska hur de tar sig an sina motståndare. Ja, de vet att Sirius är väldigt bra på att ha ett bollinnehav, men inte så bra på att göra någonting åt det liksom, eller med det. Och då ligger de lågt, väntar på sin chans och går på omställningar. Vilket de hade tryckt på innan matchen också, att omställningar blir jätteviktiga. Det var inte jättebra den här matchen. Offensiven var ganska svag överlag tycker jag, både från mittfält och anfallsspel framåt. Men motståndarlagen måste ju bli förtvivlade när de kollar på Djurgården och ser att Marcus Danielsson, Erik Berg och Jakob Uno Larsson står där bakom. För även om någon gör ett sällsynt misstag, då är den andra där, någon av de andra där bakom och täcker upp direkt. Jag tycker att de har en oerhört fin förståelse för varandra och en sammanhandling. Så att den trebackslinjen är alltså galet bra verkligen. Alltså nästan historiskt bra på allsvensk nivå. Jag tycker att det är en fröjd att kolla på.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag såg ju dem då när de testade den här formationen. Mm. Första gången jag mot Östersund var det, då tyckte inte jag man fick några riktiga svar. Det var inte den matchen att det här är en, det var ett lyckats formationstest. Det blev egentligen inget formationstest. Skulle du säga att det blev det i den här matchen mot Sirius, att det är så här de ska spela nu?
Nej, jag säger inte att de måste göra det hela tiden. Jag menar, jag tycker att de är flexibla på sättet att de kan byta det här då, men jag menar,
spelar man med den mot Sirius då, ja, då gör man det mot bättre lag också.
Ja, eller? Exakt. Man har bottaplan i sig på konstgräs just mot Sirius, då är de ju ett svårt lag att möta, så då kanske man måste ha mer defensiv så att säga, inställning. Men jag tycker väl att det är rimligt att alla de tre spelarna ska spela. Och jag tycker kanske inte att Erik Berg behövs på mittfältet på samma sätt. Jag tycker att de ska fortsätta så här. Så länge alla de tre spelarna är kvar i klubben och friska, så är det jätterimligt att spela så här.
Men tänkte du på det om de någonting? Som om man kollar på hur IFK Göteborg till exempel spelar, så växlar de ganska mycket. De har ju liksom i grunduppställningen en fyrbackslinje då med två ytterbackar i Olsson och Wernersson, och så de kallar Sir och Starfelt som mittbackar. Men sen har du ju August Erlingmark då oftast som faller ner som en tredje mittback, och så skjuter de upp sina ytterbackar. Djurgården jobbar inte på det sättet någonting så flexibelt. Eller? För det gjorde de inte när jag såg det. För de skulle kunna sätta upp Berg till exempel. Han skulle kunna vara mer i en Erlingmark-roll. Mm. Men de är ju inte. Nej, de ligger mer stationärt med sina tre.
Jag upplever att det är mycket mer stationärt. Däremot så kan de ju trycka upp sina wingbacks otroligt högt. Eftersom alla med ett V säger, alla har den tryggheten i att om vi blir överspelade nu så är det ingen fara liksom. Och tänk vad skönt som lag att känna det, att det gör ingenting om vi blir grovt överspelade i den här pressen eller förbispelade. Vi har ändå de tre där bakom. Så Tjeck och Augustin som var alltså exempellöst aggressiva första kvarten, 10 minuterna, då var Djurgården otroligt bra även i pressspelet. Så det var som att alla bara gav, de bara var djuriska i hur de gav sig på Sirius, för att de kan göra det för att de vet att det är så otroligt tryggt där bakom med de tre mittbackarna, och dessutom då Ulvestad och Karlström som understöd. Det som kan hända är ju att det blir ju, alltså det kan ju innebära svårigheter på hemmaplan ibland mot sämre motstånd, inte mot ÖFK i sig, det funkar ju, men jag kan ju misstänka att det kanske kan bli en alldeles för defensiv balans ibland. Å andra sidan är Erik Berg och och Danielsson och Jakob Bruno Larsson är väldigt bra med bollen också som mittbackar, så de kan ju driva fram den och det gör de. Inte så att någon alltid gör det eller att det är en spelare som går upp på mittfältet, men alla tre kan ju bryta igenom linjen med bollen på ett väldigt bekvämt sätt, framförallt Berg och Danielsson, vilket gör att de kan bli spelfördelade i den rollen och vilket gör att Ulvestad och Karlström kan ta mycket högre utgångspunkter liksom. Så att, nej, men jag är väldigt positiv till den här nya formationen.
De avslutar ju våren då som tvåa i den allsvenska tabellen. Ändå inget riktigt så här drag kring Djurgården liksom. Det är som att alla bara går runt och tror att det ändå inte blir så mycket av det. Eller vad är liksom?
Nej, jag tycker att det är, alltså, jag tycker faktiskt att det är så här. Supporterna är ju förbannade över att de har förlorat två derbyn helt enkelt. Ja. Det är de enda förlusterna de har, det är ju två derbyförluster. Och trots att de tabellmässigt är bäst i stan nu, det borde man ju jubla och vara jätteglad över, så är många så pass sänkta på grund av derbyförlusterna.
Ja, två är allsvenskan, ja, Europaplats.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. De har verkligen gjort en 4+-insats måste man säga, de här tränarna utifrån sina förutsättningar och på kort tid fått det här till, gjort det här till ett helt nytt lag liksom, och ändrat om hela identiteten.
Vårens tränare är allsvenskan.
Det är möjligt. Det är de och Ove Rösler och Poja Asbaghi väl som fightas om det. Men jag tycker väl att det är liksom lite, jag är inte supporter till Djurgården, så jag kan inte förstå vad det innebär att förlora derby. Jag förstår att det är en smärta som jag inte då kan ta in, som jag inte känner så mycket för någon allsvensk klubb. Men jag tycker att man borde nog släppa det och se allt positivt som har hänt den här våren.
De har ju tagit över andra platsen då från IFK Göteborg, som jag var nere och tittade på när de förlorade med 1-0 hemma mot Örebro. I en match som blev ganska speciell för Blåvitt, för att det var egentligen den första matchen där de klev in och fick initiativet. De har ju nästan i varenda match i den här allsvenskan försvarat, kontrat, haft ledningen och att det har blivit den typen av matchbild. Men här är det ju en match då ett försiktigt Örebro kommer till Göteborg och det blir IFK Göteborg som får ta taktpinnen. Och sen är det ändå Örebro som gör målet, så att då får IFK Göteborg då jaga ur ett underläge som de inte heller har gjort särskilt ofta den här säsongen. Och då sjunker ju Örebro ännu längre bak. Och då ser man ju någonstans att när IFK Göteborg ska dyrka upp ett lågt stående Örebro, en lågt stående motståndare, då får de ju problem, eftersom de har ju liksom avsiktligt någonstans valt bort vapnet inlägg. Så att Örebro behöver egentligen aldrig oroa sig för att det ska komma några inlägg. IFK Göteborg söker ju ofta inspel i omställningsspelet. Så liksom. Men de spelar ju nästan ingenting på inlägg. Och det behöver man ju inte hålla på att göra hela tiden. Men att nästan liksom välja bort det, då blir det ju enklare för motståndaren att försvara sig. Jag tyckte att de kunde prövat med ett mer inläggsspel. Till exempel mot Nygren som är bra i luften. Nu var det ju mest på hörnor och på frisparkar, inläggsfrisparkar så som de testade det alternativet. Men det blev lättläst och det blev ganska enkelt för Örebro att försvara sig. Och särskilt så blev det enklare för Örebro att försvara sig när Alhassan Yusuf gick ut. Han tvingades kliva av i andra halvlek. Och då såg man ju hur jävla bra den killen är, för att då tappade ju Göteborgs bolltempo oerhört i fart.
Vem gick in?
Alltså de hade ju många, de fick ju hålla på att flytta runt som 17 där, för att de hade ju fått Sebastian Olsson skadad. Då hade de tagit in Tåko i mittfältan och satt honom där. Och så när Yusuf gick ut också, då satte de ju in Abraham som någon slags offensiv högerback och flyttade upp Tåko på mittfältet, och så hade de han och Barny där då eftersom Erlingmark var borta. Det blir ju ett väldigt lågt bolltempo också. Och då tycker jag att de har svårt att skapa chanser. Väldigt svårt. De skapade ganska bra chanser i första halvlek, då fungerade spelet bättre. Och på presskonferensen efter så pratade Poja om att de hade 10 klara chanser. Och då var jag tvungen att sticka in där 10. Hur fan fick du det till det liksom? Ja, men det kändes så, men han på det. Så att jag vet inte fan, så många chanser var det inte. Men jag tror att Poja var väldigt positiv på presskonferensen efter, trots den här förlusten. Och jag tror helt enkelt att han, för honom var det någonstans viktigt att den här förlusten inte kastade någon skugga över våren i övrigt. Han började presskonferensen med att det här kanske är vår bästa prestation på hela våren, och det är klart att det inte var, men jag tror att han ville verkligen inte att känslan IFK Göteborg går till sommaruppehåll med är att det blir negativ liksom, bara för att det blir förlust i sista matchen när de faktiskt har gjort en jävligt, totalt sett en jävligt bra vår. Mm. Men prestationen har ju varit lite dippande de senaste matcherna, så ur det perspektivet var det inte konstigt att de förlorade. Och särskilt inte när det också blir en matchbild som de inte behärskar på lika bra som de behärskar med sina kontringar. Här fick man väl ett svar på det då liksom. Det har ju varit en diskussion om IFK Göteborgs styrkor och svagheter och så vidare. Och de är ett extremt omställningslag. När de inte kan spela omställningsfotboll, ja då är de inte lika vassa. Det om något visade den här matchen.
Vem var snabbt innan vi lämnar matchen? Vem var bäst i Örebro?
Deras målvakt skulle jag säga. Oskar Jansson gjorde ett par riktigt fina räddningar, särskilt i första halvlek. Sen så tycker jag ju att om Nordin Gerzic passning till Rogic är en passning, så är det årets assist i Allsvenskan. Men förmodligen är det ju ett skott han skjuter och så får han en snedträff och så blir det den här magiska passning. Ja, men han är bra Gerzic efteråt, för han kan ju inte ljuga och säga att det var en passning, men han säger att han vill inte riktigt svara på det. Och då är det ju ingen som kan veta heller.
På samma sätt som den gången Anders Svensson inte ville svara på vilken pizza han hade beställt när du frågade honom.
Det var en fin jämförelse.
Nej, men det finns ju ingen människa i världen kan påstå. På samma sätt som att så här, det var lika givet att Filip Rogic skott var medvetet mot Linnér och inte tur. På samma sätt var det här otrolig flyt med Gerzic. Det var tur och flyt, och ingen kan påstå att det var medvetet.
Nej, så svar på din fråga är väl helt enkelt Rogic, som dels gör det där viktiga målet då, och sen så spelar han faktiskt fram Bertilsson till ett läge där bollen sitter mer eller mindre insidan stolpen av
klockren stolp. Det var den mest klockrena stolpträffen jag sett i år.
Ja, den var inte insidan eller?
Det bara gick så rakt tillbaka sen igen. Det kändes som att stolpen skulle liksom äta upp bollen nästan, för den gick rakt på. Det var kul att se.
Nej, så det var väl åter en sån där match som visade att det inte är vad man gör mellan straffområdena som spelar någon roll, utan det är vad man gör i dem. Och där var Örebro i den här matchen bättre, både eget straffområde och offensivt straffområde. De gör sitt mål där och de har det här stolpskottet. Så att det får bli vårens valspråk. Vi lämnar därmed den matchen, om du tar någon mer fråga.
Nej.
Om den. Örebro har ju faktiskt repat upp sig lite i tabellen här nu och lämnat. Jag var ju orolig för Örebro att de skulle vara nere i botten, men där har de ju liksom kravlat sig upp genom att ha lite berg- och dalbana här med lite oväntade vinster och så. Och IFK Göteborg har ju också gjort en klart godkänd vårsäsong givetvis. De har ju varit den stora positiva överraskningen får man väl säga i Allsvenskan. De ligger ju fortfarande med där uppe i tabelltoppen. Det om det. Vi ska gå över till ett lite allvarligare ämne, om man får kalla det så. I lördags var det väl, så avslöjade vi i Sportbladet att det pågår en utredning kring matchfixning i Allsvenskan. Och det här gäller en match i hyfsad närtid, en av de senaste omgångarna till och med. Och jag tänkte dra lite där, matchfixning. Alltså, jag tror folk har inte riktigt koll på hur mycket det egentligen har förekommit i Sverige, Allsvenskan och svensk fotboll. Men fakta är att det finns två fällande domar för matchfixning. Det har totalt varit 4 matchfixningsrättegångar. Då fanns inte brottet matchfixning. Det finns det nu. Då har det mer varit mutbrott och så här som har uträtts. Men det har varit liksom uppgjorda matcher och händelser i matcher och så här där det har mutats. Och som sagt, 2 fällande domar. Totalt 4 rättegångar. En blev det friande dom i hovrätten när den överklagades där i Södertälje. Och sen var det ju, väntar vi fortfarande på en hovrättsförhandling kring AIK och IFK Göteborgsmatchen där. Och sen finns det som sagt då 2 fällande domar. Så det är vad som finns liksom juridiskt. Och sen så vet ju jag att cupfinalen Helsingborg-Kalmar 2011 förekom matchfixning i. Kalmar-Malmö, där Malmö vann en match med 2-1 och Halmstad slog Mjällby 1-0. De 2 matcherna var också riggade, de är från 2011-2013. Det är liksom vad vi vet om matchfixning på absolut högsta nivå då. Och nu har vi då ytterligare ett misstänkt fall här. Och det kastar ju en oerhörd skugga över fotbollen.
Ja, alltså man kan ju säga så här, eftersom jag vet vad det gäller liksom det här, vem eller vilka det är som misstänks och vilken match det är, så här, jag kände bara att, kan man inte säga för mycket om eftersom då kan man eventuellt avslöja någonting så här, men jag blev chockad över hur idiotiskt det är liksom. Mm. Jag chockas över om det stämmer, liksom, om det är sant, om det, någon skulle dömas för det, så chockas jag över den idiotin som ligger bakom det. Liksom. Mm. Jag blir överraskad över hur jävla dum man kan vara. Så. Mm.
Det kan vi säga för att undvika onödiga spekulationer. Det är ju inget resultat.
Nej, precis.
Som är på något sätt som utreds. Men genom att göra eventuellt andra saker då, det kan ju vara till exempel att ta gula eller röda kort. Om man springer runt liksom och tänker på att man ska göra sådana saker under en fotbollsmatch, då påverkar man ju också matchen indirekt. För då har du ju fokus på något annat. Och det kan ju handla om, man har ingen aning om varför då det eventuellt ska vara så här nu då. Det kan ju finnas hot eller det kan finnas massa konstiga anledningar. Så att det är klart att matchfixing är ju inte alltid att liksom ett lag eller spelare ett lag ordnar så att det blir en förlust åt ena hållet då. Utan det är ju också andra saker.
Det kan vara mindre moment i spelet.
Ja, precis. Mm. Och som sagt, i det här fallet då är det ju liksom inget resultat. Och vad vi vet, det är ju sin linda det här. Så att,
men att göra våld på spelets idé på det sättet,
ja,
och sätta sig över det som alla håller som någon slags ren sak, det är oförlåtligt tycker jag. Oförlåtligt.
Och det här handlar ju dessutom då om allsvenskan. Oh. Och det är ju namn som alla som bryr sig om allsvenskan skulle känna igen. Så mycket kan man ju säga.
Nej, men jag måste säga att egentligen kan man inte säga det, för att du är en av de som har vakat här länge och visat på att det har förekommit och förekommer liksom. Men man är obrottsligt naiv i de här fallen då. Man blir ändå chockad och överraskad när man får höra om det liksom.
Jag har ju varit så djupt inne i och granskat och rotat i det här, så att jag med en pistol mot huvudet skulle ju svara ja på att matcher har riggats i allsvenskan de senaste 10 åren. Så är det ju, jag vet ju, de här matcherna jag nämnde tidigare, så var det liksom. Mm. Och det har försökts med fler, bara att där har resultaten inte gått fixarnas väg. Där har det liksom, för det är ju komplicerat. Alltså det som det mest slående när man bevakar det här på djupet, det är ju att man försöker med matcher, men det är också väldigt amatörmässigt gjort. Det är ganska svårt. Även om du har liksom 2-3 gubbar i ett lag, så det är ganska svårt att få till ett resultat ändå. Det är så mycket som kan hända. Och någonstans så vill ju spelarna, hur hotade de än kan vara, så här, inte göra allt för uppenbara grejer heller. Så att det är jävligt krångligt att få till ett resultat i en match.
Och innan man vet om någon är hotad eller inte, då får man ju utgå från att de gör det för egen vinningsskull. Liksom.
Ja, men i de fallen som jag känner till, där har ju mitt perspektiv, jag har ju hela tiden betraktat klubbarna och de inblandade mer som brottsoffer än som förövare. Även om, som sagt, de kan bli fällda juridiskt, så är de också någonstans brottsoffer, har det visat sig.
Empirin säger det, så är det ju klart.
Ja, sen så säger jag inte att det behöver vara så i det här aktuella fallet. Det kan ju vara på ett helt annat sätt. Sen så finns det ytterligare en grej då. Det kommer ju en ny regel här nu då, att man får inte på något sätt spela på egna matcher längre ens i samma serie. Va? De har stramat åt det här från Riksidrottsförbundets sida. Det är jättebra. Och det är möjligt att det här aktuella fallet nu, att det finns en sån ingrediens i det hela också. Mm. Men som sagt, informationen vi har är inte... Han är ganska knapphändig fortfarande. Mm. Vi ser om det kommer fram mer. Det är om matchfixningen. Ytterligare en tung nyhet som Sportbladet hade här i veckan gäller ju den här agenthärvan som började med att agent som har varit inblandad i väldigt stora affärer och har funnits med runt väldigt stora svenska spelare häktas. Och sitter häktad med fullständiga restriktioner och på sannolika skäl misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Och det här sträcker sig alltså hela vägen upp till landslaget, till våra största spelare som inte är misstänkta för något brott, ska vi säga, men har betalt in väldigt, väldigt stora pengasummor till den här agenten. I och med att agenten, Skatteverket upptäckte att agenten hade dratt in 17 miljoner under åren 2015-2017 8 av de här gick att hänföra till fotbollsaffärer och 5 av dem kom från en och samma landslagsspelare. Så undrar man ju varför i helvete en landslagsspelare har betalt sådana stora pengar till en agent. Och för att det är ju inte längre så att spelarna ska betala agenten, utan det ska skötas via klubbarna. Man har försökt få mer ordning på det. Så att det är väldigt, väldigt många frågor kring den här agenten, landslagsspelaren. Och sen finns det ytterligare då 7-8 spelare på ganska hög nivå. Mm. Eller på tidigare hög nivå, ska jag säga. Som är med i hela den här härvan. Och det här är ju också en grej som kastar en stor skugga över svensk fotboll, skulle jag säga. För att här kommer andra agenter också, vad det verkar bli indragna.
Ja, mycket vanligt.
Och det är
ja.
Spelare som kommer att förhöras av allt att döma.
Ja, vår kollega Wagner drog fram att det här liksom verkar som att de försöker nysta upp många olika agenter till många som ju, håller på med den typen
det
av saker.
Det kommer ju ur det ursprungsmaterialet där, den här Skatteverkets utredning helt enkelt. Där förekommer det då x antal andra agenter. Ja. Så att det finns nog anledning att titta närmare från våran sida på det här, för det här kan svälla och bli ganska stort. Nu ska ju då den häktade agenten då som sitter, han ska ju antingen måste han släppas, omhäktas eller åtalas innan fredag. Mm. Och fram till dess så gör ju Ekobrottsmyndigheten x antal förhör. Och då förhör de ju, jag vet inte om de är på spelarhotellet då. Och de får rigga upp någon sån här med glasväggar och grejer och sitter och förhör dem där. Eller om spelarna går till polishuset eller hur det nu blir. Men det är ju en jävla udda situation liksom. Och sen så får de då som sagt ta beslut om de ska åtala den här agenten, släppa honom eller hålla honom fortsatt häktad när man gör nya förhör. Så att det här kommer pågå ett tag.
Ja, men också, jag tycker också att skattefusk och den typen av ekonomisk brottslighet, det är ju liksom, det är ju en stulen krona från varje äldreboende, och det är stulna kronor från varje skola, och det är stulna kronor från varje vägarbete i samhället. Så att jag tycker att den typen av brott bagatelliseras ibland, eftersom ingen kommer till skada, men folk kommer till skada i och med att det undanhålls ju den allmänna gemensamma välfärden till exempel.
Ja, alltså de är inte så stigmatiserade de brotten på det sättet. Däremot är det ju tunga straff på dem, det är ju väldigt höga, de som håller på med det riskerar ju väldigt mycket. När agenten som sitter häktad nu då, han är ju misstänkt då för grovt skattebrott, grovt bedrägeri och ytterligare grovt ekobrott då, så att det är klart att det är ju tunga anklagelsepunkter som också ger ganska rejäla straff enligt straffskalan, så att så sätt så ser ju samhället allvarligt på det, men reaktionerna har ju inte varit så stora ändå på det. Jag skulle säga att av alla grejer jag har varit inblandad i det här, jag har varit inblandad i alla de här grejerna förvisso, men agenten, matchfixningen och det eventuella omspelet på Bravida, det som har blivit överlägset mest reaktioner på, och det som har varit överlägset mest klickat och läst, så är det den här Bravida, alltså omspelet då, domarmissen, den satan vad folk har läst den artikeln alltså.
Men handlar det om att det är en sån udda sak såklart?
Ja, det är möjligt. Vi lämnar agenthärvan där. Ni får fortsätta följa rapporteringen på Sportbladet om du tar något mer att säga om detta, Per.
Nej.
Och gå över till några läsarfrågor som vi alltid brukar ta med. Är det Lauls fel om du blir omspel i Göteborg? Är den som undrar. Jag har ju Lauls fel som hashtag på Twitter. Är det mitt fel om du blir omspel i Göteborg?
Ja.
Ja, bra. Jag har klarat av det. Är serien redan avgjord? Var det någon som undrar?
Ja.
Även i botten?
Nej.
Vad jag skulle säga tvärtom, i toppen är öppet, men frågan är om inte de lagen som ligger där nere nu, i alla fall de som ligger på nedflyttningsplats, vilket ju är nykomlingarna, de får nog svårt att ta sig därifrån. Men däremot, jag skulle inte säga att topp 3 är Malmö, Djurgården och AIK.
Men jag tror du menade vilka som skulle vinna guld.
Ja.
Och vi minns ju att jag sa ju att Malmö skulle gå till sommaruppehåll med en 6-poängsledning, och det kan vi ju räkna hem nu, det uttalandet.
Ja, och det kommer du aldrig, du kommer inte komma levande ur den här studion om du vidare håller det, för att du kan inte få rätt, och att det är 6 poäng när de har spelat en match mer. De leder ju med 3 poäng. Du kan aldrig få att de leder med 6 poäng, för att de har spelat en jävla hängmatch och vunnit den mot ett rekordsvagt GIF Sundsvall hemma på stadion.
Malmö kan ju inte göra mer än att vinna sina matcher.
Och då så du tycker att de leder, du skulle säga att de leder allsvenskan med 6 poäng?
Ja, men definitivt. Just nu gör de det.
De leder en haltande tabell med 6 poäng, men det var inte vad du sa. De skulle leda med 6 kliniska poäng, vill jag minnas att du sa. Ja, men i alla fall, inte fan är det avgjort. Jag tycker det känns vidöppet ändå i toppen. Ja, åtminstone bakom Malmö.
Ja, bakom Malmö framförallt. Det känns helt omöjligt att säga om vad som kommer hända. Men jag känner mig det är, liksom, det är ingen vågad sak att säga, men jag måste säga att jag sällan känner mig så säker på någonting som att Malmö vinner SM-guld i år.
Ja, men det sa du i fjol med.
Det gjorde jag.
Du ska de vinna med 10 poäng.
Sa jag det? Du sa, ja. Det är ju en lögn du bara säger rakt av nu. Det har inte han sagt, men det är klart att jag trodde det även förra året.
Och neråt då? Där har
nej, men jag vill inte ge upp, man kan inte ge upp på Helsingborg.
Nej, Helsingborg gör jag inte upp, absolut inte. Och särskilt inte efter andra halvveckan i Skånederbyt, där de ju var jättebra. Men däremot så är det väl så att de här nykomlingarna, de ligger nog fan när de ligger, va? Eller ser vi något hopp för dem? Vi trodde ju starkt på dem i början.
Ja, nej, men som sagt, Falkenberg är alltid bra, men förlorar alltid. Eller vinner inte, åtminstone inte. Jag fick ju en kryss i sig senast. Men det är väl 90% chans att båda de två lagen åker ju.
Hylla och ranka de bästa gräsmattorna, den frågan har vi redan tagit. Varför en Oling överlägsen Billborn i derbyn, tog vi den?
Ja, det är ju en kul fråga.
Var det en coachseger i Stockholms derbyt?
Ja, det tycker jag nog. Utifrån förutsättningarna som de hade så gjorde ju Norling väldigt mycket, väldigt bra utifrån förutsättningarna de hade. Billborn hade ju sämre förutsättningar, man kanske kunde... De kan ju inte ändra om helt, de spelar ju som de gör och de måste ju utgå från sin egen styrka. Och spelarna svekar dem på många sätt, tycker jag, i den matchen. Men med det sagt, Norling är ju väldigt bra på derbyn. Jag tror att han har typ så 6 förluster under sin karriär i derbyn och så 20 vinster eller någonting. Alltså, han har väldigt bra facit i just derbyn, Rickard Norling. Som sagt, han är bra på att få sina lag att utföra en bestämd uppgift. Så på så sätt så är han ju taktiskt väldigt duktig.
Sista frågan då, klassiska 4-4-2-formationen, är den död i allsvenskan?
Ja, men ska vi försöka komma på några då?
Nej, jag tror inte att det är... I Champions League-semifinalerna där så spelar väl mer eller mindre alla 4... Till och med Barcelona lirar ju 4-4-2. Så att internationellt så är den ju definitivt inte det. Men däremot, de flesta lag som spelar med en anfallsduo då, de kör ju faktiskt med trebackslinje i allsvenskan.
Har vi inget 4-4-2-lag alls?
Vi får fundera på det över sommaruppehållet. Eller så får vi se om det är något lag som kommer in med 4-4-2 till hösten. För nu tar ju allsvenskan paus här. Vi ska åka på semester, i alla fall jag. Du ska kämpa på ett tag till. Vårens lag och lite sådana saker. Vi är väl tillbaka någon gång sen när det drar igång igen i slutet av juni. Tack så mycket Per Boman för att du kom hit med dina kloka synpunkter. Tack alla er som har lyssnat. Och som sagt, i slutet av juni är podden tillbaka igen.